Sen ska vi be till Gud. Vi ska läsa från Matteus 6 som vi brukar. Vi har läst ifrån Lukas 11 och Matteus 6 har vi läst några gånger. Vi har pratat om olika delar av Fader vår. Först var det att Gud är vår far. Därefter är det att hans namn ska bli helgat. Eller hur? Och så kommer vi till tillkommer ditt rike då, som är dagens lilla rad. Men vi läser först från Matteus 6, vers 5 till 15, så vi får hela sammanhanget en gång. När ni ber skall ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna i gathörnen för att synas av människor. Amen, säger jag er, de har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare, stäng din dörr och be till din fader i det fördolda. Då skall din fader som ser det fördolda belöna dig. Och när ni ber, skall ni inte rabbla långa böner som hedningarna. De menar att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som dem. Er fader vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Så ska ni be. Fader vår som är i himlen, helgat blive ditt namn. Kommer ditt rike, sker din vilja på jorden liksom den sker i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen och förlåt oss våra skulder så som också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse utan fräls oss från den onde. Ty om ni förlåter människorna deras överträdelse skall er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna skall inte heller er fader förlåta era överträdelser. Amen. Snabb repetition om vad vi har sagt hittills om Fader vår för oss alla. För det första har vi sagt att visst, vi läser den här ibland i kyrkan och vi ber den. Men jag, om vi säger så här, det är inte fel att göra det. Men det här är framförallt en bön för enskilt bruk. Och det kanske inte är så att vi måste läsa den ordagrant som den är, utan vi tror att den är en modellbön. Den visar oss hur vi bör tänka om bönen. Sen är den jättebra att använda. När vi inte vet vad vi ska be, då står ju i Bibeln att anden ber för oss. Men då kan vi också använda den när Jesus har lärt oss den. Så ska ni be, sa han. Sen får vi be på många andra sätt också med egna ord och så vidare. Men vi har en hel del i detta att lära oss om bönen. Och då börjar Jesus med att säga att Gud är vår far som är i himlen. Och då tittade vi på att Gud är både nära och långt borta. Han är både vår far som vi kan tilltala som om han var bredvid oss. Och det är ju det han är, va? Han är nära. Men han är också i himlen, va? Så att det var det vi såg på först. Sen talar vi om att sen kommer då den här, vad ska vi säga, triaden, helgat vara ditt namn, tillkommer ditt rike och sker din vilja. På något vis är de tre sakerna kopplade till varandra. Det går inte att tänka sig att Guds vilja ska ske utan att hans namn blir helgat och att hans rike kommer. Så det här hänger som ihop, va? Jesus använder upprepningar eller synonymer för att få oss att förstå att bönen. Och då tänkte jag på morse att där misslyckas jag så ofta. Bönen bör alltid börja med det som är viktigt för Gud. Att hans namn blir upphöjt, att hans rike får komma, hans vilja får ske. Sen får vi lägga fram alla våra önskningar. Men bönens syfte är inte bara det. Det är inte i första hand det att vi ska få det vi behöver. Utan att vi ska upphöja Gud. Och att det han vill ska bli verklighet i våra liv. Så därför börjar Fader vår. Ja, först etablerar vi kontakten. Det är vår pappa vi pratar med. Där börjar det intima. Sen kommer då, vad är viktigt för Gud? Och det är de här tre sakerna. Att hans namn ska bli helgat, hans rik ska komma, hans vilja ska ske. Sen kan man också tänka sig, och det sa jag förra gången också, att man skulle kunna se treenigheten i de här tre sakerna. Det första, att det är faderns namn som ska bli helgat, det är fadern. Tillkommer ditt rike. När Jesus kliver fram på jorden och visar sig så säger han, Guds rike är nu här. Så att I och med att Jesus kliver in i världen så har ju Guds rike kommit nära, va? Och det tredje då, sker din vilja. Det är när den helige ande verkar i församlingen i våra liv då, som vi ser att Gud får sin vilja igenom. För anden är ju Guds, vad ska vi säga, agent eller verktyg för att dra människor åt olika håll så att hans vilja får ske. Men det har jag bara hittat på själv. Man kan ha det, men jag säger inte att det är så, utan det är en tanke jag har tänkt när jag tittar på det. Men när det gäller tillkommer ditt rike, så är det intressant att Jesus ger oss Fader vår i Matteus evangeliet och i Lukas också, men Matteus framförallt, därför att det man ser i Matteus evangeliet är att Jesus talade väldigt mycket om Guds rike. Han predikade Guds rike, han undervisade om Guds rike, han sa att om det är med Guds finger jag driver ut de onda andarna, alltså det jag gör visar att Guds rike är nära. Va? Och hela hans mission i världen var ju att föra in Guds rike i världen på något vis. Va? Så Jesus talar om Guds rike överallt. Ibland kallas det för himmelriket, men det är samma sak. Va? Det är Guds rike och himmelriket. Några exempel på det. I fjärde kapitlet i Matteus så nämner Jesus Guds rike. Guds rike var Jesu favoritämne när han predikade. Vad Guds rike var, det står ju när han uppstod från de döda, att han under 40 dagar lät sig ses av lärjungarna och talade med dem om Guds rike. Här är precis i början av hans verksamhet, fjärde kapitlet, 23 versen. Jesus vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket. Och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Det var det här Jesus förkunnade på olika sätt, från olika synvinklar. Vad innebär Guds riket? Och hela bergspredikan, vers 5, 6 och 7, handlar ju om hur lever man i Guds riket. Vad kännetecknar Guds riket? Därför nämns det i bergspredikan kapitel 5, vers 3. Saliga är de med fattiga anden, den tillhör himmelriket. Alltså, du och jag, om vi känner en tomhet i vårt inre, en andlig fattigdom, det är ett tecken på att Guds rike tillhör oss. Och nu kan det vara på olika sätt. Det är inte meningen att vi ska sakna andligt liv helt, för då är vi inte födda på nytt. Men den som upplever att jag har inte tillräckligt, det står inte här den som inte har någonting alls, men den som är fattig, som känner att jag behöver mer, det är ett tecken på att vi har blivit födda på nytt. Och att himmelriket tillhör oss. Mm. I 10 versen nämner Jesus det igen. Saliga de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. Han nämner det i 20 versen. Och då är han ganska skarp. Han säger: jag säger er att om inte er rättfärdighet går långt utöver de skriftlärda fariseerna, ska ni inte komma in i himmelriket. Han nämner igen då efter Fader vår i 33 versen. I 6 kapitlet. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Guds rike är alltså någonting som är nära oss och som vi kan söka samtidigt, va? Ytterligare ett exempel, 8 kapitlet, vers 11. Jag säger er, många ska komma från öster och väster. De kommer från öster och väster, va? Vi sjunger den här gamla sången. Och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Det är alltså en plats där alla heliga ska samlas en gång, va? Det måste vara samma plats som Jesus talar om när han säger: jag går bort för att bereda plats åt er. Jag ska komma och hämta er för att ni ska vara där jag är. 9 kapitlet, vers 35. Och då är det en berättande text. Jesus gick omkring i alla städer och byar. Han undervisade i deras synagoger och predikade evangeliet om riket. Där kommer uttrycket igen, va? När vi kommer med evangelium till någon, då är det riket vi presenterar. Det här, man får vara lite observant, för det här har ju Jehovas vittnen tvistat till. Va? De pratar ju väldigt mycket om riket, va? Men de har ju inte med evangeliet på samma sätt. Va? Utan för de är på ett annat sätt. Men det här är bibliskt, va? Det står ju här. Och så 10 kapitlet kan vi ta sista exemplet, vers 7. Och där ni går fram, säger Jesus till lärjungarna, skall ni predika, himmelriket är nu här. Med att Jesus klev in i världen så blev riket närvarande på ett sätt som det inte hade varit tidigare. Så att det här med Guds rike, himmelriket, det var Jesu främsta predikoämne. Han talade om det i olika synvinklar hela tiden. Om vi hoppar tillbaka till Fader vår då, i 6 kapitlet, så 10 versen där, så säger Jesus att vi ska be, låt ditt rike komma, eller tillkomma ditt rike, beroende på vilken översättning du har. Det som är intressanta med Guds riket, va? Oavsett vad det är alltså, Guds rike är ju där Gud handlar och där hans vilja sker och hans namn blir helgat, va? På ett sätt skulle man kunna säga det, att det är en plats, men jag skulle hellre uttrycka det som att det är ett tillstånd. Där hans namn blir upphöjt och där hans vilja får ske. Ja. Där är hans rike. Och när vi ber om att riket ska komma då kan hans vilja ske, hans namn blir helgat. Men när det gäller riket då, det är både en plats, för vi ska till en plats dit Gud har berättat för oss. Men när vi är på jorden här så har det mer att göra med tillstånd som vi är i. Och då är det så här då, när det gäller riket. Att det märkliga med det är att riket är både närvarande och någonting som kommer. Det ser vi när vi läser Bibeln. Att det är någonting som är nära, det är något som är här. På ett ställe står att Guds rike är mitt ibland del, säger Jesus. På ett annat ställe säger han, Guds rike är inom er. Och samtidigt så säger han att vi ska be att riket ska komma. Och så undervisar han och säger att när människosonen kommer i sin härlighet ska han sätta sig på sin tron och så ska han skilja människorna från varandra, fåren från getterna. Så ska han säga till fåren, kom ni min faders älskare och ta besittning det rike som har stått färdigt för er sedan världens skapelse. Så att riket finns redan mitt ibland oss, inom oss och i vår gemenskap som församling. Men det är någonting också som kommer. Och det här brukar teologerna kalla redan här men ännu inte. Och tänker vi efter så är det faktiskt så med det kristna livet. Har vi fått uppleva frälsningen så är vi frälsta, eller hur? Va? Men Bibeln talar ännu mycket mer om att vi en gång ska bli frälsta när Jesus kommer tillbaka. Så att det är någonting som har påbörjats som ska slutföras. Och det är likadant med Jesus. Han föddes till jorden, han började predika, församlingen uppstod efter hans död och uppståndelse. Så har ju riket i någon mening börjat visa sig i världen och det ska utbredas överallt. Men när Jesus kommer tillbaka, då ska ju riket upprättas i sin fullhet. Va? Det är likadant när du och jag blir frälsta. Då lever vi tro utan att se. Då ska vi se. Så det finns liksom nivåer av det här. Va? Riket finns här redan. Men vi ska be om att det ska komma. Det är därför Jesus lär oss det här. Han vill få oss att förstå att ni lever redan i Guds rike. Guds rike finns mitt ibland. Det finns inom er. Gud verkar redan här. Men han vill göra så mycket mer. Och en dag ska han göra så mycket att det blir fullständigt. Mm. Så att när vi ber om att Guds rike ska komma, då är det ju två aspekter. Naturligtvis är det här att Gud ska få sin vilja genom hans namn ska upphöjas och människor ska komma till tro. Vi ber om att i Jönåker så ska Guds rike utbredas. Eller hur? Att församlingen ska få uppleva en verklig väckelse, en sån här omskakande förnyelse, det är att be att Guds rike ska komma. Men det vore fel att säga att om vi får uppleva en sån väckelse, det vore fortfarande fel att säga att Jesus har kommit tillbaka. För det gör han inte förrän han visar sig på himlens skyar, va? På molnen. Så att vi ber om att anden ska utgjutas, att Guds rike ska utbredas, och det ska vi göra. Men när vi ber tillkommer ditt rike, så är det också att vi liksom, Herre, vi längtar också efter den där speciella dagen, va? När himlen ska liksom brista. Jag hade en upplevelse en gång på bönemöte i Umeå för många år sedan. När vi, det var sånt där kampfyllt bönemöte. Jag minns inte riktigt vad det gällde. Men mitt under det bönemötet så var det som, jag ska inte säga att det var en syn. Det var mer en slags inre förnimmelse. Det var nästan så att jag såg hur himlen gick sönder. Och där bakom stod Jesus, och så kom han på något sätt. Det var en jättemärklig upplevelse. Och så är det, han är nära, va? När han kommer, då ska det här riket först upprättas. Tusenårsriket läser vi om upp i Uppenbarelseboken. Under 1000 år ska Jesus binda ondskan och visa mänskligheten hur det skulle vara att leva under hans överhöghet. Och då vet vi att det ska stå att lamm och lejon och allt det här ska ligga bredvid varandra. Och ormarna ska inte bita barnen. Och liksom hela naturen ska förvandlas på något sätt. Det ber vi också om när vi ber tillkommer ditt rike. Och sen är det ju också då nästa steg, när evigheten kommer sen då. För tusenårsriket är ju bara 1000 år. Och så ska det ske en del saker emellan det, men det är en annan historia. Så det ber vi om. Och slutligen ska jag säga då att även om vi ber om att Guds rike ska utbredas mitt ibland oss här och så vidare, va? Så jag tror att när Jesus säger att vi ska be tillkommer ditt rike, då är det framför allt den här slutliga manifestationen, den fullständiga uppenbarelsen av Guds rike. Och läser vi i Bibeln längre fram, så ser vi ju det här väldigt tydligt, att vad var det som bar de här vännerna som var Jesu lärjungar, som utsattes för så mycket förföljelse och som, ja, de gick ju igenom saker som inte vi kan föreställa oss. Och så kommer vi till Uppenbarelseboken. Den är full av önskan att Jesus ska komma. Kom, Herre Jesus, kom. Låt ditt rike bryta fram fullständigt. Gör slut på lidandet i världen. Ta tag i det här. Och så är bönen då, Jesus, kom tillbaka. Och det är det som ska ske när riket utbreds. Och då är det ju så att även om vi ska tillbe Gud i det himmelska, så jag har svårt att tro att vi behöver be om att riket ska komma eller viljan ska ske. För då kommer det att vara så. Det är inget bönämne längre, utan då är det tacksägelseämne. Nu har riket kommit. Nu sker hans vilja i allt. Och nu blir hans namn helgat och ingen annan får del av äran. Det där blir fantastiskt. Ett fullständigt paradisiskt tillstånd tillsammans med Jesus. Ja, det ser vi fram emot. Tillkommer ditt rike. Så det får vi be om. Fader vår som är i himlen, helgat vare ditt namn, tillkommer ditt rike. Och så nästa gång kan vi titta på ske din vilja. Naturligtvis hänger det här ihop, men det kanske finns en del aspekter där som vi ska ta upp också. Nu ska vi be. Det här är en böneskola. Och att be, att lära sig om bön och inte be, det är som att läsa en kokbok utan att laga mat. Det blir inget bra. Det är vi praktiserar också.